Du lyssnar på Livet med dyslexi av och med mig, Hanna Doxon, journalist. Temat för det andra avsnittet är dyslexi som diagnos. Föreläsaren Benny Björkman är gäst. Hur gick det till när du fick din diagnos?
Jag fick möjligheten att träffa en legitimerad psykolog här i Malmö som skulle göra en dyslexiutredning på mig. Och den tog 7,5 timmar att göra den, så att det var ganska häftigt. Jag var helt slut efteråt. Men där testade hon alla mina färdigheter som jag har och hur det ser ut. Och några av de grejerna som hon testade var förmågan att lösa problem. Ett läs- och skrivtest där hon testade min läshastighet, min läsförståelse, min ordförståelse, högläsning av enskilda ord och rättstavning och verbalt flöde. Testade också mina numeriska förmågor då, matte, alltså då, hur det fungerar med det. Och hon testade också mina minnes- och inlärningsförmågor. Och bland annat då minne för föremål, minnen och inlärning av orelaterade ord och minnen för komplexa formler. Så det var ganska avancerade test hon gjorde och utredning gjorde. Som var jättebra. Det var tufft, men det kändes jätteokej att göra det. Det var viktigt. Det kändes viktigt för mig att få se vad det verkligen var. Och när hon var färdig med testen efter de här timmarna så kunde hon konstatera att jag hade klara kännetecken på att jag hade dyslexi. Så att jag fick ett papper där står att jag är dyslektiker.
Men hur kändes det?
Ja, men det kändes som ett riktigt slag på käften. Så jag har sagt flera gånger innan att just det här att det var tufft. Men pang, man åkte i backen. Vet.
Vad var det som tog sig hårt?
Ja, men det var ju att jag har gått i 35 år och trott att jag var dum i huvudet och lat. Och så hade jag dyslexi. Och liksom, varför har ingen sett det in? Eller ingen tänkt på detta? Ingen uppmärksamhet? Utan man har gått så länge och burit på det. Och den smärtan och den liksom kämpar man har haft med detta. Och nu då, 35 år gammal, så får jag ett papper där det står att jag inte är dum i huvudet. Och inte lat. Utan jag har dyslexi. Så det var också nog ett av de viktigaste ögonblicken i mitt liv. Att få det här pappret.
Det låter som att det var en känsla av ilska. Det första.
Ja, det kan jag säga. Det var nu. Att ja, ilska och ja, blev arg helt enkelt. Att varför?
Är det en frustration?
Ja, det måste det vara. Att varför ingen? Ingen människa eller ingen lärare, ingen annan. Inte någon har någonsin på 35 år sagt till mig att jag kanske hade dyslexi. Och jag har kanske inte varit världens tydligaste heller om jag berättade att jag hade det. För det var ju någonting jag dölde. Men jag tycker ändå att skolan, framför allt tycker jag, skulle ha sett eller märkt eller på något sätt. Men nej. Jag har ändå gått 11 år i skolan, så att både då grundskola och gymnasium. Ingen har sett eller frågat. Ja.
Det låter också som det finns en viss mån av självhat i det här. Kan du också bli arg på dig själv för att du hade gått och tyckt att du var dum och lat när du faktiskt inte kunde hjälpa dina föreställningar?
Nej, det kan jag inte. Det tror jag inte. Alltså, nej, det kan jag inte. Utan jag ser nu bara det som en klar följd av det hela. Att man, när man inte vet och man inte riktigt förstår och liksom man ser alla andra som läser jättebra och skriver jättebra och allting här. Alltså, ja, jag trodde helt enkelt att jag var dum. Ja, alltså, lite dum i huvudet måste man ju vara. Varför kunde inte jag fixa det? Varför läste jag inte mer eller bättre? Och varför kunde jag inte skriva bättre? Och så här. Och jag menar, jag har ju aldrig förstått själv. Utan jag har bara insett att så här är det. Och sen kämpat med det. Och sen har jag då som så här, kanske då lite tokigt att man då slutar istället. Man flyr undan. Men det är väl gärna så för saker och ting som man inte tycker om. Så flyr man istället. Det blir en reaktion där jag istället försöker komma undan. Slippa. Ljuga. Hitta på. Allt för att komma bort därifrån.
Men om vi återgår till den här diagnosen då, när hon ställde diagnosen och de här proven. Vad upplevde du var svårast av de här proven?
Ja, det var nog alla bitarna var väl där just med det här med läs- och skrivtesterna med, och de här att hitta rätt. Och det är ju så, det som jag hade svårast för, det är ju avkodningen. Det hoppar gärna, alltså bokstäverna. Jag kan tappa hela ord, jag kan tappa hela meningar ibland och framförallt kan jag ju vända på bokstäver. Alltså, det är ju det som är grejen för mig, det hoppar och studsar och far. Och det är ju också svårt med min läsförståelse. För det som är spännande är ju när jag då ser det här testet så har jag alltså högsta värde, 9 standardvärde på läsförståelse. Och det är det jag tycker har varit konstigt, att hur kan jag ha högsta värde i läsförståelse när jag inte kommer ihåg någonting utav vad jag läser. Jag brukar skoja och säga sånt teflonhjärna, det går in genom ena så rinner det ut genom andra igen. Jag kommer inte ihåg. Och det är ju att jag inte har förstått vad det stod. Jag har inte kodat det rätt. Och det, ja, det var väl min att se detta här, att okej, avkodningen, det är det som är problemet. Det är det jag måste jobba med. Inte att jag är dum i huvudet och lat. Och det fanns det ju möjligheter att göra. Så att det fick jag ju möjlighet att börja lära mig om från början igen.
Jag tänker också på det här med siffror, vilket jag tyckte var intressant att du hade med som test. Mm. Hur ser du siffror när du ser siffror?
Jag har ganska lätt för att räkna och få gärna ihop det. Det jag har svårt för är att presentera hur jag gjorde för att få rätt på det. Alltså presentera. Och någonting som jag märkte när jag senare gick vidare och läste lite statistik och så här, där jag måste läsa någonting först, sen räkna ut det och sen förklara hur jag har gjort eller varför jag gjort. Där har jag ju väldigt svårt. Men räkna ut snabbt i huvudet har jag rätt så lätt för faktiskt, det har jag. Men just det här, visa hur jag har ställt upp det och hur jag har gjort det, det har jag lite svårare.
Hur påverkade det dig att få en diagnos?
Ja, nu blev det fel. Nu kommer vi utanför, frågorna.
Ja, nu kör vi vidare här, Benny. Ja. Hur påverkade det att få en diagnos?
För första gången i mitt liv så fick jag ju möjligheten att jobba med problemet att jag var dyslektiker och inte dum och lat. Och jag fick möjlighet att börja om från början med att lära mig grunderna i svenskan, engelskan och matten igen. Och det var jätteviktigt. Och jag fick även möjligheten att träffa människor som hade precis exakt samma problematik som jag hade. För första gången i mitt liv. Att jag inte var ensam, utan det faktiskt var många, många fler som hade de här problemen.
Vad betydde det för dig att träffa andra?
Det var jätteviktigt för mig, tyckte jag. Att just se att det fanns andra som också hade gått och burit på detta i många, många år. Och var tyst och dolt och försvunnit. Och det var många som hade mycket, mycket större problem än vad jag hade. Så att det var viktigt. Och där gick det ju verkligen upp för mig att hur många det är som verkligen har de här problemen. Som inte talar om dem, som inte visar dem, utan man döljer det.
Jag tänker på ålder där. Var det liksom, var alla i din ålder eller var det
spridande? Nej, det var jätteblandat. Men det var många vuxna som var just i den när jag gjorde min utredning, eftersom jag gjorde den då som vuxen. Men jag vet ju senare att det är ju jättemycket ungdomar som ifrån skolan, i skolans värld, som gör det. Så att det är jätteviktigt.
Men det känns också som att under sådana omständigheter borde skapas starka band. Stämmer det?
Det gör det. Man knyter ju an till varandra. Och framförallt då att vi pratar väldigt mycket och man fick höra andras berättelser. Och framförallt något som jag då fick reda på som jag inte riktigt visste innan. Det var ju att det är ju ärftligt till ganska stor procent. Att det är väldigt många som det finns fler i familjen som har de här bitarna. Så att det var nog det jag kommer ihåg att jag tänkte mest på, när det var att oj, så många som har fler i sin närhet som har de här grejerna. Och jag blev varse det själv i min egen familj, att vi har en son som också har det. Så att, jätteviktigt.
Men du fick alltså tillfälle som vuxen då att gå tillbaka och lära dig, som du sa, svenska och engelska?
Jag fick börja om från början, ja.
Var det spännande, tyckte du, nästan?
Nej, det var tufft, var det. Det var jättetufft. Att ha jobbat som jag har gjort som tryckare i väldigt många år. Framgångsrik och tjäna bra pengar och vara ute och jobba och resa runt i världen och förelära och visa som tryckare. Så att det var tufft att sätta sig på skolbänken och börja om igen med svenskan och engelskan och vatten. Det var det. Men samtidigt tyckte jag att det var viktigt. Jag lärde mig, alltså lärde om mig igen. Så att det var... Och sen då att jag då fick träffa då de här människorna som visste hur man skulle jobba med de här grejerna. Att hur jag skulle jobba för att ta mig vidare. Och där fick jag då bland annat träffa en kvinna som är specialpedagog som heter Bodil Andersson Rack. Som är en av de mest fantastiska människorna jag har mött någon gång. Just det här att hon visste hur. Hon kunde hjälpa oss då med vilka strategier, vilka verktyg, vilka studietekniker som vi skulle använda oss av för att lyckas och ta oss vidare där vi tidigare har misslyckats och fatalt. Så hon var en fantastisk kvinna på just det här och veta hur hon skulle hjälpa oss med för att hitta rätt och komma vidare. Det var otroligt spännande. Så jag är supertacksam över att jag fick träffa henne. Tyvärr finns hon inte med oss längre. Hon gick på för ett tag sedan, men en fantastisk kvinna.
Fantastisk säger du. Hur skulle du beskriva henne som person då?
Hon var väldigt rak och väldigt bestämd. Hon var tuff. Hon var hård. Hon visste precis hur vi skulle göra. Hon visste när hon skulle tvinga oss att göra saker och ting som vi kanske inte riktigt förstod själva att det var bra för oss. Så att hon fick oss att förstå. Och framförallt något som jag tyckte hon var duktig på, det var det här att vi fick beröm när vi lyckades. Bara en sån enkel sak som att när vi var tvungna att skriva då en veckolog vad vi hade gjort i veckan. Och första veckan så skrev jag kanske 4-5 rader på ett A4-papper. Det var vad jag fick med. Men när man fick det här lilla ärret uppe i kanten där, att det var bra. Alltså 35 år gammal, hur glöttigt är inte det? Men, eller den här lilla guldstjärnan, att det här var bra. Det gjorde ju faktiskt att självförtroendet, det ökar ju. Så nästa vecka så skrev jag kanske 8 rader. Och nästa vecka igen om jag lyckas så skrev jag lite mer. Att just det här, få en positiv. För det enda jag hade fått under mina 35, det var ju att få ett negativt för det jag skrev. Att det var fel eller stavat sig eller stavat så. Så att börja bygga upp mitt självförtroende igen. Och när vi då, att hon ville att vi skulle läsa, att vi åkte iväg och lånade talböcker för första gången i mitt liv. Där jag fick lära mig att läsa med öronen och ögonen. Och helt plötsligt förstod jag vad jag läste.
Men det låter ju också som att det är hårt jobb man får räkna med även om man har en diagnos.
Det var tufft jobb kan jag säga. Jag har nog kämpat mer än många. Men det var ändå, det var speciellt att få lov. Och framförallt när jag då bestämde mig för att jag skulle ta tag i det. Att jag ville försöka göra någonting åt det. Att komma bort ifrån den här, att fly. Så kände jag att kunde jag lägga lite av den energin på och försöka lösa det, så var det väldigt, och det stärkte min självkänsla och det stärkte också mitt förtroende att komma ut.
Du har lyssnat på Livet med dyslexi. I nästa avsnitt handlar det om anhörigperspektivet. Producent är jag, Hanna Doxon. Inspelningen gjordes av ljudteknikern Mac Rusic från Sensus.